Så där ja, det går emot jul. Julafton på lördag är ofattbart. Vad tiden går fort. Tänk att frälsaren kom till jorden, gav sitt liv. Jag brukar tänka på det att tänker kanske inte ofta på det att Jesus gav sitt liv i sina bästa år. Om vi nu ska följa den räkningen som Bibeln anger, så var han kanske i 33 års åldern. Jag kan tänka att den åldern är i en ung mans liv. På topp, när det är som bäst. När man känner styrkan i livet och ja, det bästa liksom i livet på höjdpunkten. Då säger Johannes, som själv fick bli halshuggen för sin troskull. Då säger han: se Guds lam. Guds lam. Johannes talade profetiskt. Och Jesus visste att han hade kommit för att bli ett Guds offerlam. Och vi talar ofta om till julen det här lilla Jesusbarnet. Och ibland så stannar vi där och så glömmer vi att det är så mycket mer det handlar om. Det är inte bara ett litet Jesusbarn, utan det är konungarnas konung och herrarnas herre vi talar om. Gud själv steg ned till jorden. Tog sin boning som människogestalt. Och levde här. Och hade familj. Han hade en mor. Och en far, en jordisk far också. Syskon. Vänner. Han hade sina älskade lärjungar. De hade glädje tillsammans. De vandrade i kamp och i seger tillsammans. Och han var beredd att ge sitt liv. Och jag tänker på nu när vi ser oss runt omkring så här. Jag vet inte hur du känner det. Men för varje år som går så blir jag mer och mer bedrövad. När jag ser på hur vi firar julen. Och man kan ju börja fundera vad det är vi firar. Alltså människor, åtminstone i vårt land och i många länder i världen, så sätter man ju väldigt stort fokus på julen. Och dessvärre då så är det inte så mycket fokus på frälsaren. Man, när man går i butiken nu och man är ute och julhandlar, så spelas det Stilla natt och det spelas många fina julsånger. Men mitt i allt det så är ju folk så upptagna och så uppe i varv med att handla och handla och handla. Och då brukar jag tänka, men vem är det vi firar i jul egentligen? Om man ställer sig den frågan. De som firar jul idag i vårt land, många vet ju inte ens vem Jesus Kristus är. Vem är det vi firar? Är det världens frälsare Gud själv som steg ned? Vi sätter så oerhört stort fokus. Vi pyntar, vi köper julsaker och det är stjärnor i nästan alla fönster. Men så få känner honom. Och överallt så är det tomtar. Det är tomtar och tomtar och tomtar. Och i år särskilt känner jag att jag... Kan vi slänga ut alla tomtar? Eller? Kan vi inte flytta in Jesus istället? Det är för mycket tomtar överallt. Tomten, vad har han med julen att göra? Inte ett skvatt. Och jag läste faktiskt om det. Jag pratade lite med ett par i församlingen här om det. Jag läste om det. Men tomtefar, det vet ni var det kommer ifrån? Det är inte många som vet det heller. Tomtefar, det handlar om en tomt. tomten du har där ute på gården. Det är tomtenissan och det är tomtefar. Och det har ju sitt ursprung ifrån det okulta i vårt land. Alltså det är ju det var ju såna här gårdsnissar som hjälpte till med djuren och sånt, va. Det var ju såna som säger, nu har jag sett när barnen har gått ut här. Nej, men alltså tomtar, det var ju såna här andeväsen som om du inte var snäll emot dem så kunde de ju då se till att djuren dog till exempel, eller på gården, eller att de ställde till oreda, så va. Så du skulle hålla dig väl med tomtarna, tomtenissen på gården. Och då tänker jag, varför ska vi ge honom så stor uppmärksamhet för? Varför inte fokusera på Jesus istället? Ja. Men så är det. Det var inte meningen kanske att jag skulle ta så mycket tid med det. Vi vet att vi lever i en mycket ond värld idag. Och vi som tror på Jesus, vi tror att han kommer snart tillbaka. Och många av oss som är kristna tar ju semester i juletid också. Dessvärre så tar vi ju semester ifrån Herren också. Men det finns en som inte tar semester, och det är vår fiende i den onda andevärlden. Han jobbar på. Och de har inga sådana här kollektivavtal i hans armé, utan de jobbar på. De har inte någon semester heller att ta ut, ingen ledighet över jul, fienden, utan han jobbar för fullt. Och jag tänker att det vi ser nu sker i världen, det är ju kanske något av början på den vedermöda som Bibeln talar om, när vi ser så många kristna som får ge sina liv för Jesus Kristus och för namnet Jesus. Just nu i världen så dödas kristna, torteras överallt på jorden, i många länder, och vi skänker detta väldigt lite av vår uppmärksamhet. Och jag tror att vi behöver stanna upp i det här ruset som vi lever i och tänka till och fokusera mer på Jesus. För vi har ju fått den största av gåvor, som Magnus sa här. Det mest underbara har vi ju fått genom vår frälsare och Herre. Och jag tänkte inte, jag ska inte predika någon lång predikan här nu, men att jag vet inte var jag ska börja, men jag ska läsa några bibelställen i alla fall. Vi kan väl läsa från Johannes. Johannes brev. Evangelium. Johannes evangelium. Ska vi läsa det här underbara som Johannes evangeliet börjar med? Och läsa ett stycke fram där. Jag vet inte om jag ska läsa. Vi har ju vår nya reformationsbibel här. Det kanske blir. Det är väldigt bra text i den. Väldigt bra språk i den. Vi kan läsa där en bit. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Densamme var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom, alltså Jesus. Och utan honom blev ingenting till som har blivit till. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Det kom en man sänd av Gud, hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, för att alla skulle tro genom honom. Han var inte ljuset, men han kom för att vittna om ljuset. Det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor som kommer in i världen. Han var i världen. Han var i världen. Jesus. Och världen hade blivit till genom honom. Men världen kände honom inte. Han som hade skapat hela universum, himmel och jord och hav, allt levande, han kom. Och då står det i nästa vers, han kom till sitt eget. För jorden och mänskligheten och skapelsen var hans. Han hade gjort det. Så står det, men hans egna tog inte emot honom. Tänk det. Han kom i kärlek, lämnade sitt liv hos Fadern i härlighet. Kom till oss med en oerhörd kärlek. Han kom till sitt eget, men hans egna tog inte emot honom. Men så står det något så underbart i vers 12. Men så många som tog emot honom. Alla de som tog emot honom, står det i en annan översättning. Och de gav han rätt att bli Guds barn. Och de som tror på hans namn. På namnet Jesus. Det som blev födda inte av blod, inte heller av köttets vilja, inte heller av någon mans vilja, utan av Gud. Och ordet blev kött och bodde bland oss, tänkte. Och vi såg hans härlighet, den härlighet som den enfödde sonen, den enfödde har av Fadern, full av nåd och sanning, står det. Visst är det underbart. Åt alla de som tog emot honom, då gav han rätt att bli Guds barn. Det här som vi läser om här, det är tecknet. Det här är tecknet när han kom. På Messias ankomst som Johannes talar om. Bibeln beskriver om det första Jesus gjorde, det första tecknet han gjorde. Det var på bröllopsfesten i Kana. Det var det första tecknet. Och han sa till sin mor när hon uppmanade honom att hjälpa världen, för vinet hade tagit slut. Då sa han så här: kvinna, vad har vi med det att göra? Min stund har ännu inte kommit. Det finns en Guds tid. En Guds tid som Bibeln talar om. Alltid i rätt tid, i Guds tid. Här var bröllopsfesten det första han talade om och gjorde. Vatten till vin. Det märkliga är att det börjar med en bröllopsfest. Och det slutar i Guds ord med en bröllopsfest. Det här var Jesu. Det var liksom begynnelsen. Det finns alltid två sidor när man läser Bibeln. Det är inte bara en, utan det är alltid dubbelt. Tecknet på att Messias hade kommit, det var det han började göra, och det var för de troende, för att de skulle se. Men för de icke-troende så blev det till anstöt. Allt Jesus gjorde. För att dessa tecken skulle leda fram till det största tecknet av alla. Nämligen Jesu korsfästelse, att han gav sitt liv, och uppståndelsen. Det är det största av allt. Och den andra händelsen som vi läser om i Johannes evangeliet, det handlar om det gamla och det nya templet. Och det står i Johannes 2:13. Vi kan läsa några rader där. Johannes 2:13. Judarnas påsk närmade sig och Jesus gick upp till Jerusalem. I templet fann han dem som sålde oxar, får och duvor och sådana som satt där och växlade pengar. Då gjorde han en piska av rep och drev ut allesammans ur templet med deras får och oxar. Han slog ut penningväxlarnas mynt och välte omkull deras bord. Och till dem som sålde duvor sa han: ta bort det här. Gör inte min faders hus till en saluhall. Hans lärjungar, kom du ihåg att det står skrivet: iver för ditt hus skall förtära mig, står det. Vad för tecken, frågade judarna, kan du visa oss eftersom du gör så här? Jesus svarade: bryt ner detta tempel så ska jag resa upp det på 3 dagar. Judarna sa: i 46 år har man byggt på detta tempel och du ska resa upp det på 3 dagar. Men det tempel Jesus han talade om, det var hans kropp, Jesu kropp. Och när han hade uppstått från de döda kom hans lärjungar ihåg att han hade sagt detta, och de trodde på skriften och ordet som Jesus hade sagt. Och så står det att många kom till tro på honom där i Jerusalem. Om vi går till en liknande händelse i Matteus, det 21 kapitlet. Och från vers 12, då är det en annan händelse. Och det var efter att Jesus, han drog in en sista gång i Jerusalem. På ett sätt som nu visade att han var Messias. Han var den som de egentligen väntade på. Men de kände inte igen honom. Det är hela tiden det, man kände inte igen honom. Faktum är att inte sedan kung Salomos tid så hade någon ridit in. Ingen kung hade kommit ridande på en åsna. Men nu gjorde Jesus det. Och så går vi till vers 12 där i Matteus 21. Då står det efter det: Jesus kom in på tempelplatsen. Återigen, han kom in på tempelplatsen och drev ut alla som sålde och köpte där. Han slog omkull borden för dem som växlade pengar och bänkarna för dem som sålde duvor och sa till dem: det är skrivet, mitt hus ska kallas ett bönens hus. Men ni har gjort det till ett rövarnäste. Alltså Guds hus skulle vara ett bönens hus, men de hade förvandlat det till ett rövarnäste. Och vad hände då? Jo, på tempelplatsen så kom de fram till honom. De blinda, de lama, de sjuka. Och så står det att han botade dem. Han botade dem. Och när överste prästerna, lägg märke till att det var det religiösa ledarskapet. När överste prästerna och de skriftlärda såg det under som man gjorde. Och barnen som ropade i templet. Vi har nyss varit med barnen här. Barnen ropade: Hosianna, Davids son. Då blev de religiösa mycket upprörda. För de hyllade och de lovade Messias, den levande Gudens son. Och de frågade honom, alltså de skriftlärda frågade Jesus: hör du vad de säger? Jesus svarade dem: ja, har ni aldrig läst ur barns och spädbarns mun? Låter du en lovsång stiga upp till dig? Sedan lämnade han dem och gick ut ur staden till Betania där han övernattade. Det var Jesus. Det var Messias, den levande Gudens son. Men de kände inte igen honom. De skriftlärda, de fariseerna, kände inte igen honom. Här har vi en bild av tempelplatsen, egentligen som betyder hedningarnas förgård. Var dit Jesus kom. Hedningarnas förgård. Och där botade Jesus de som inte fick komma in innanför i templet. Där var han och botade bland hedningarna. Vad vi är glada för det. Att Jesus visade vägen. Guds ord talade om att frälsningen skulle komma till hedningarna också. Tyvärr så var den här tempelrensningen, det blev en bild på den dom som kom över det judiska folket. Det blev en bild på detta. Vad var det Jesus såg i templet när han kom dit? När de sålde och köpte. Han såg att det hade kommit in orättfärdighet i templet. Att det fanns sådant som absolut inte skulle finnas i Guds hus som hade kommit in. Och det hade blivit en vardagsverklighet för de skriftlärda och för bokens folk. Man såg det inte längre. Man kunde gå in. Man till och med lurade människor att handla. Det stod vakter utanför templet. Eller uppsyningsmän. Som stod och liksom skulle godkänna då de offer man skulle bära fram i templet och offra. Och så dömde man ut dem. Därför att då kunde man tjäna pengar på att folk var tvungna att handla de djuren som de här tempelmånglarna erbjöd. Och så fick de växla pengar där inne och det kostade dem en massa pengar att få växla dyrt. Man lurade människor, man bedrev falskhet helt enkelt. Jag tänker naturligtvis på, om du känner mig, så tänker jag på vår tid och vad ser vi i Guds hus idag. Guds hus, vilket är Guds hus? Templet är borta sedan länge. Jag vet att i det judiska samhället så försöker man att återuppbygga templet. Man har planer på att bygga upp i Jerusalem Guds tempel. Men det undrar jag om Herren kommer att tillåta. Därför att templet tillhörde den gamla förbundet. Och Jesus själv är det nya förbundet. Offret som Jesus gav var ett offer för alla tider. Ska man då bära fram djuren igen i Jerusalem i templet för att börja offra till Gud? Är det välbehagligt? Kommer Gud att tillåta det? Jag vet inte. Det finns de som vurmar väldigt mycket för det judiska idag, för judaismen och så vidare. Där finns en farlig väg idag. En mycket farlig väg som många kristna har slagit in på. Där man återgår till det gamla förbundet. I gudstjänstordning och i seder och i bruk. I språk, allting. Det finns någonting som Jesus har gjort oss fria i detta. Nu är ingen längre jude eller grek. Slav eller fri. Man och kvinna. Alla är vi ett i Jesus Kristus. Han bar fram sig själv som Guds offerlam en gång för alla. För att vi skulle vara fria. Jag vet inte om Gud kommer att tillåta det. Det står visserligen att antikrist när han kommer till och med ska sätta sig i Guds tempel. Men vad innebär detta? Det står i Guds ord och när vi läser Hebreerbrevet att vi idag är den levande Gudens tempel. Det är här vi är levande stenar. Det är här i oss, i sitt folk, sin församling, han bor idag. Han bor inte, vi kan läsa det förresten. Vi kan läsa i, jag tror det står i Hebreerbrevet. Ska vi se här. Hebreerbrevet, jag undrar om inte det står i det tredje kapitlet. Vi ska se här först. Ja, där står det om att Kristus är större än Mose. Hebreerbrevet, det tredje kapitlet, så står det: därför heliga bröder, ni som har fått del av en himmelsk kallelse, se på Jesus, den apostel och överste präst som vi bekänner oss till. Han var betrodd av den som hade insatt honom, liksom Mose var betrodd i hela Guds hus. Men Jesus är värd mycket större ära än Mose, liksom byggmästaren är värd större heder än själva huset. Varje hus är byggt av någon, men Gud är den som har byggt allt. Mose var betrodd som tjänare i hela Guds hus för att vittna om det som senare skulle förkunnas. Men Kristus är betrodd som son att råda över Guds hus, och hans hus är vi. När vi håller fast vid vår frimodighet och vårt hopp som vi berömmer oss av, står det. Kan vi se om det står något här också i apostlagärningarna. Tror jag har skrivit någonting här. Apostlagärningarna 17 och 24. Så står det Paulus tal på Areopagen. Där att han säger på ett ställe i Apostlagärningarna 17 och 24. Gud är den som har skapat världen och allt som är i den. Han som är Herre över himmel och jord bor inte i tempel som är gjord av människohand. Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om han behövde något. Han som åt alla ger liv och anda och allt. Och han har av en enda människa, alltså Adam, skapat alla människor och folk för att de ska bo över hela jorden. Han har fastställt bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka de ska bo. För att de ska söka Gud, om de möjligen skulle kunna treva sig fram till honom och finna honom. Fastän han inte är långt borta från någon enda av oss, står det. Det fanns en profet som hette Jeremia. Som verkligen, tårarnas profet, som kände en oerhörd nöd för hur det såg ut på den tiden. Hur såg det ut i templet? Hur såg det ut liksom i Guds hus på den tiden? Då står det i Jeremia, det sjunde kapitlet. Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren. Han sa: ställ dig i porten till Herrens hus och ropa där ut detta ord. Hör Herrens ord, ni alla av Juda som går in genom dessa portar för att tillbe Herren. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud: ändra ert liv och era gärningar, så ska jag låta er bo kvar på denna plats. Lita inte på lögnaktigt tal som säger: här är Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. Nej, ändra ert liv och era gärningar. Gör rätt mot varandra. Sluta att förtrycka främlingen, den faderlösa och änkan. Utgjut inte oskyldigt blod på denna plats. Och följ inte efter andra gudar, er själva till olycka. Då vill jag för alltid låta er bo på denna plats, i det land som jag givit åt era fäder. Men ser ni lita på lögnaktigt tal som inte kan hjälpa? Hur är det? Ni stjäl, mördar och begår äktenskapsbrott. Ni svär falskt och tänder rökelse åt bal och följer andra gudar som ni inte känner. Sedan kommer ni hit. Han är tuff, Jeremia här. Sedan kommer ni hit och träder fram inför mitt ansikte i detta hus som är uppkallat efter mitt namn och säger: vi är räddade. För att sedan fortsätta med alla dessa avskyvärda ting. Vad är det han talar om här? Han talar om att de stjäl, de mördar, begår äktenskapsbrott, de svär falskt och tänder rökelse åt andra gudar. Alltså, man gör allt för att vara otrogen mot Gud. Man gör så mycket. Sen går man på gudstjänst och så står man där. Och så säger man att, ja men det är bra, nu är jag på gudstjänst, nu är vi räddade. Det här blir bra, för Gud är god, han är full av nåd och barmhärtighet, han är alltid god. Och sen kommer det i nästa vers. Menar ni att detta hus som är uppkallat efter mitt namn är ett rövarnäste? Se, jag har själv sett det, säger Herren. Och de falska profeterna på den tiden, de predikade att inget ont kunde hända Guds folk eftersom Herrens tempel fanns ibland dem. Och så länge Herrens tempel fanns ibland dem, för Herren kunde ju inte överge sitt eget tempel. Den plats där hans namn bor, hans tron, han kunde inte ge det till hedningarna, utan var tvungen att stå vid sitt ord. Men vad säger Jeremia? Lyssna inte till lögnaktigt tal. Ja, det finns mycket att säga om detta som Jeremia talar om. Är det inte detta vi ser i vår tid? Är det inte precis detta vi ser? Man gör vad man vill i Guds hus. Man gör precis vad man vill. Man drar in både det ena och det andra. Det finns ingen helig Gud längre. Det finns ingen Guds fruktan i Guds hus längre. Man tror att Guds nåd täcker allt. Men Gud ser till hjärtat. Han ser till vad vi har i våra hjärtan. Han ser till ett ärligt hjärta som söker honom. Idag så är vi Guds tempel. Det finns inget annat tempel på jorden idag. Idag är vi Guds tempel. Om vi återgår till Johannes igen. Då ska vi sluta där som vi började. Det står att han kom, Jesus, som världens frälsare. Han kom till sitt eget och de egna tog inte emot honom. Men så står det i Johannes, det andra kapitlet. Nej, det tredje kapitlet. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom man inte tror på Guds enfödde sons namn. Jag blev så bedrövad. Jag fick ett brev ifrån. Jag får såna här månadsbrev från Israels ambassad faktiskt. Man kunde teckna upp sig på det. Och när jag läste därifrån så såg jag att nu julhelgen så har de ju smyckat hela Jerusalem. Och det är ju alltså julafton och juldagen, då så är det ju kristna högtider. Och... Men under också i julhelgen så samlas alla religioner för att fira tillsammans. Helt öppet, alltså det är arrangerat. Det är islam och det är kristna, det är judar. Det är andra religioner också. Och hela Jerusalem är full av de här aktiviteterna. Olika religioner sammanblandat. Och det är något som man tycker liksom, ja, ifrån ledarskapet i Israel som man upphöjer och lovordar väldigt mycket. Se här, vi kan samlas under religionsfrihet. Vi har religionsfrihet i Israel. Så religionssynkretismen bara liksom flödar där under hela helgerna nu framöver. Och då tänker jag på Jeremia. Jag tänker, vad ser Gud på detta? Han som hatar avgudadyrkan. Gud som är en svartsjuk, nitälskande Gud. Hur ser han på detta? Att man sammanblandar allting. Och så tycker man att det är bra dessutom. Man lyfter upp det här. Och då tänker jag att i Guds ord har alltid domen gått över folket när man har hängett sig till andra gudar. Iver för ditt hus skall förtära mig. Om man läser psalm 69 så kan man se hur David beskriver Jesus i den psalmen emellan raderna. Psalm 69. Det är Messias lidande det handlar om. Fräls mig Gud, ty vattnen kommer mig in på livet. Jag har sjunkit ner i djup dy och saknar fotfäste. Jag har kommit ut på djupt vatten och vågorna slår över mig. Jag har ropat mig trött, min strupe är hes, min blick blir matt i min väntan på Gud. De som hatar mig utan anledning är fler än håren på mitt huvud. Många är de som vill förgöra mig. De som är mina fiender utan orsak. Vad jag inte har stulit måste jag ersätta. Och så står det i vers 10. Ty brinnande iver för ditt hus har förtärt mig. Dina smädare smädelser har fallit över mig. Och det handlar om Messias. Det handlar om Messias. I vers 20 står det, du känner det hån, den skam och vanare jag måste utstå. Du ser alla mina ovänner. Vers 22, det gav mig galla att äta och ättika att dricka i min törst. När han hängde där på korset så erbjöd de honom galla att äta och ättika att dricka. Det står att de gav honom det. Att dricka. När han hängde på korset. Vad ska vi säga om detta? Ska jag avrunda detta nu då? Jag säger att vi får inte förakta allt det som Gud har gjort. Vi får inte förakta Gud. Allt det Jesus har gjort. Allt det han har gett oss. Bort med tomtarna. Bort med det andra. Och tillbaka med Jesus. Kom tillbaka med Jesus. Vi som Guds folk, vi borde gå in för att börja bedja igen. För att bli bedjare. Så att varje församling kan kalla sig ett bönens hus. Ett bönens hus. Vi kan inte förlita oss på någonting annat idag än boken, Bibeln. Vi kan bara förlita oss på vår Herre och Gud, vår frälsare Jesus Kristus. Det finns ingen som tillnärmelsevis har visat sådan kärlek. Det finns ingen som har gjort ett sådant offer för dig och mig. För att han älskar oss. Colin predikade förra söndagen om att Herren har nåd och kärlek. Nåd utöver nåd. Om vi kunde begripa bara en liten millimeter av den nåd Gud har gett oss. Men vad kräver han i gensvar av oss? Jo, att vi ska hålla oss till sanningen. Att vi ska älska Guds ord. Vi ska älska sanningen. Att vi inte ska låta oss dras med i någonting hit och dit. I villfarelsens tidevarv. Vi lever i villfarelsens tider nu. Jesus kommer snart. Vi vet inte tiden och stunden. Men vi kommer att veta, därför att antikrist kommer att träda fram. Han som kommer att tvinga alla människor till att tillbedja honom. Och många kommer att tro att detta är Kristus Messias som kommer. För han kommer med fred, med lögnens alla under och tecken. Många kommer att avfalla. Så vad ska vi göra? Vi ska lära känna honom. Det står att han kom till sina egna och de tog inte emot honom. De kände inte igen honom. Judarna kände inte igen honom när de hellre ville ha en annan i Jesus ställe. De kände inte igen Messias. De skriftlärda som borde ha vetat, de kände inte igen Jesus när han kom. Hur många kommer att känna igen Jesus när han återkommer som Messias? Den gången var det så få som förstod att det var Messias. Det var ett litet fåtal. Kommer det att vara ett litet fåtal som kommer att känna igen Jesus när han återkommer? Han kommer igen. Det var det handlade om. Bröllopsfesten. När han sparade det bästa vinet till sist. Det är det han har gjort i sitt rike. Den verkliga bröllopsfesten. Vi ska fira tillsammans med honom. Konungarnas konung och herrarnas herre. Det är tid att söka Herren. Det är tid att låta lovsången ljuda till honom. Ifrån ett tillbedjande, ärligt hjärta. Från barns och spädbarns mun kommer det att stiga upp. Hosianna, Davids son. Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Det är honom vi ska tillbe. Och han är värd all vår hyllning och vår lovsång och vår tillbedjan. Och nu vet du vad jag menar när jag säger lovsång. Inte det man kallar lovsång i mångt och mycket idag. För det är ingen lovsång. Lovsång kommer från hjärtats djup. En kärlek och en beundran och en tacksamhet från min ande. Till Guds egen ande, till hans hjärta. En lovsång som kommer ur mitt hjärta. Som hyllar honom, konungen, framför alla andra. Vi får inte tro på allt vi ser och hör idag. Det är mycket som bedrar idag. Det är mycket som bedrar. Du och jag är templet idag. Vi tillsammans som Guds folk är templet. Ett ord till innan jag slutar. Jag sa det förut att jag skulle sluta, så gjorde jag inte det. Det gamla förbundets gudstjänst står om i Hebreerbrevet kapitel 9. och 8. Det stod att det första förbundet hade alltså sina föreskrifter för gudstjänsten och sin jordiska helgedom. Och det gamla förbundet, står det i vers 8, därmed visar den helige ande att vägen till det allra heligaste ännu inte har uppenbarats så länge det främre rummet består. Detta är en bild av den tid som nu är. Gåvor och offer frambärs, men det kan inte fullkomligt rena samvetet hos dem som offrar. Liksom när det gäller mat och dryck och olika slags reningar, så är det också fråga om yttre föreskrifter fram till tiden för en bättre ordning, står det. Och i kapitel 8 i Hebreerbrevet så står det: ty om det första förbundet hade varit utan brist skulle det inte behövas plats för ett andra. Men Gud förebrår dem när han säger: se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Judas hus. Inte ett sådant som jag slöt med deras fäder den dag då jag tog dem vid handen och förde dem ut ur Egyptens land. Eftersom de inte blev kvar i mitt förbund brydde jag mig inte om dem, säger Herren. Han kunde inte det. Kan Gud bry sig om sitt folk idag? Kommer jag att finna någon tro på jorden när jag kommer tillbaka, säger han. Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga mina lagar i deras sinnen och skriva dem i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och det ska vara mitt folk. Och så står det vers 13. När han talar om ett nytt förbund har han därmed förklarat att det förra är föråldrat. Men det som blir gammalt och föråldrat är nära att försvinna. Det är det här vi lever i. Jag ska skriva mina lagar i deras bröst. Min ande. Det nya förbundet är Jesus, ingenting annat. Det är Jesus. Jesus Kristus. Det går inte med laggärningar längre. Det gör inte det. Allt är givet av nåd utöver nåd och kärlek. Amen. Amen.